hjørnet på en bygning her med vevlodd i. Det passer jo veldig godt inn i bildet også. Så hele gravefeltet ser ut til å ha fått en veldig lykkelig plassering hvis det riktig at vi får et tomtekryss her med en, to, tre forskjellige tomter. Og det kan gi en veldig godt utgangspunkt for den videre plasseringen av feltene for de kommende år.
For at kunne jämföra de husgrunder og diken som man grävt bort så dokumenteras gropens utseende med jämna mellanrum. En av metoderna är tonfotografering. Och bilderna läggs samman till dokument över olika tidsåldrar.
Archaeology is concerned with the preserved remains of buildings, other structures and of course of the small artifacts themselves. But what we are doing in this excavation at the moment is following the different colors of the soil and trying to interpret what those colors meant. The whole essence of excavation is to look at the soil very carefully and to try and distinguish different colorations and also different degrees of hardness between one area and another.
De föremål som hittas på Björkö under sommaren har inget glamoröst över sig. Ändå är de mycket viktiga pusselbitar i jakten på kunskap om vårt förflutna. Ett av de viktigaste föremålen som hittades i år är Sveriges så att säga äldsta penna, en så kallad stylus som användes för att rista in meddelanden i en vaxplatta. Som görs på Björkö bearbetas och konserveras för att inte förstöras i sin nya miljö. Järnföremålen är ofta så täckta med rost att man inte kan urskilja vad de en gång varit. Till sin hjälp har man i konserveringsbaracken på Björkö bland annat en röntgenutrustning. Bearbetningen av fynden fortsätter sen i Riksantikvarieämbetets konservatorsateljé som ligger i anslutning till Historiska museet i Stockholm. Här tar man fram den ursprungliga formen hos varje föremål och här behandlas de för att inte förstöras av luft och fukt. Med olika verktyg avlägsnar man de grova avlagringarna.
Sen för att för komma nära ytan då så använder jag plästen då med mikroplästen. Och därefter så impregneras föremålet och läggs i torrmagasinet här nere på museet så småningom. Där det bevaras. Och där kommer ju en annan del in. Det är ju den fortsatta forskningen så att säga. Det här ska ju vara tillgängligt då för allmänheten i stort sett.
Det som från början var en enda rostklump visar sig vara ett vikingatida svärdsgalt, alltså det beslag som hindrar handen från att glida ner på svärdsklingan. På myntkabinettet, som ligger två trappor ovanför konservatorsateljén, identifieras de mynt som hittas på Birka.
Det är mer komplett och välbevarat, då kan man ta fram parallellen precis.
Mynt har stor betydelse för dateringen av de kulturlager där de hittas och för kunskapen om våra förbindelser med andra länder.
Det här här översta lagret från gräsmattan ner till ungefär här är vad vi kallar ploglager. Det vill säga att marken har plöjts från medeltid fram till 1930 ungefär. Under ploglagret så kommer den första anläggningen, det är en sten som sitter här i profilen. Och här fanns då en rad med stenar som gick rakt ut här och in i 90 grader så. Och det var då alltså en som vi kallar sylstensrad. Det har legat, på den har det legat en trästock och sen har då väggen funnits på den då. Då kan man tänka sig att det har varit en lerklinad vägg eller ett knuttimrat hus.
Öppningen i svarta jorden är som en skrift på ett främmande språk. Gropen berättar historien för dem som kan läsa tecknen. Här står skrivet om bostadshus, verkstäder, diken och människor som en gång funnits på platsen. I det tunna dokumentet mellan stampade golv och nedfallna tak hittar vi spåren av vikingatidens hushåll och verkstäder. I askan och i jorden kan vi läsa om handel och arbete, om väverskor, sömmerskor, om bränder och sjukdomar, om missionärer och asagudar och om livet i vikingastan i Mälaren. Man har nu kommit ner till kulturlager som avsattes under 800-talet. Här finns inte längre några riktiga husgrunder. Den vikingatida strandkanten ligger för nära.
Man får nästan tänka sig det här området som något slags ytterområde kanske med mycket hantverkare och som används som något slags skräpområde som har slängt ut grejer och sånt. Det ligger väldigt nära vattenbrynet. Då kan vi räkna med att is och översvämningar har påverkat det här området ganska mycket.
Den diffusa bild vi idag har av kontakten mellan vikerna i Birka och på andra håll kommer kanske att klarna i takt med utgrävningarna på Björkö och av andra vikingastäder i till exempel Sovjetunionen.
И я должен сказать, что вот поработав в Бирке, увидев Бирку вблизи, которую мне так любезно показал Бьорн Амбразиани, я стал гораздо больше понимать наши памятники. Гробини, Ладогу, Новгород. Я вижу очень много сходных черт, но есть, конечно, и различия.
Well, obviously, Birka is a very important site, not just for Sweden, but for the whole of northern and western Europe, even in the Viking Age. And we had great expectations when this excavation started. And I think now, although it's still very early stages in the excavation, certainly the objects that have been found, and now some of the structures which are beginning to be found in the trench, do fulfill those expectations. It's obviously a very rich and very important site.
Historiskt sett så var det kanske inte så länge sedan staden Birka så att säga lades till handlingarna. Det som gör Birka och vikingarnas värld så intressant är att det var den tid då vi expanderade. Då vi öppnade våra gränser mot andra kulturer, ofta med dunkla motiv, men lika ofta i fredliga avsikter. Utgrävningen av Birka kommer att ha en nyckelroll i jakten på kunskapen om Sveriges tidiga historia.
Och producent för det här materialet har varit Mikael Agaton hos Vanguard Aktiebolag. Med kvällens program så är säsongen till ända för Vetenskapens värld. Men i höst så är vi tillbaka igen.
Sigtuna eller Birka, vilken stad grundlades först och vilken var störst? Från 27 april 1992.
Klockan är 11:05.
Här är Vetandets värld och jag heter Maja Hagerman och tänkte berätta för er om två av de intressantaste arkeologiska utgrävningarna i Sverige på senare tid. Där man undersökt rester av gator och hus i två av Nordens största städer för 1000 år sedan, Sigtuna och Birka. I den vikingatida handelsplatsen Birka har de nu grävt 2 somrar i det som en gång var stadsområdet och ska jobba ytterligare 3. Ni kommer att få höra grävningsledarna i Birka, Björn Ambrosiani och Kenneth Svensson. I Sigtuna har rivningar och byggen mitt inne i stan gett arkeologer tillfälle att ta upp flera stora titthål ner i den äldsta stadskärnan. En mycket omfattande grävning började redan för 4 år sedan. Så där har analysen av stadsbilden hunnit längre än i Birka. Grävningsledaren i Sigtuna är också chefen för Sigtuna museum, Sten Tersch. Och det märkliga är att de här arkeologerna som ni kommer att få höra har vitt skilda tolkningar av den historia de håller på att utforska. Det märks bland annat av att de på båda ställena tycker sig gräva i Sveriges första stad, den första metropolen i det första svenska riket. Och dessutom är de oense om vad det var för en stad och vad det var för ett rike. Men vi lämnar ordet till ytterligare en person också. Rimbert, som levde på 800-talet och skrev om vad Birka var för en plats. Denna lilla ö i Mälaren där det trängdes brygger längs strandkanten och mängder av små hus klättrade upp från vattnet. Ett myller av människor och stora skepp som löpte ut och in i hamnen. Rimbert berättar om hur den vördade missionären Ansgar och hans medföljare från det tyska kejsarriket satte kurs upp genom Östersjön mot just den här lilla ön för att kristna vikingarna.
Vi nöjer oss med att berätta att de råkade ut för sjörövare när de hade hunnit ungefär halvvägs. De köpmän som var med på resan försvarade sig tappert, men till sist blev de ändå besegrade av sjörövarna så att de blev fråntagna fartygen och allt vad de hade och själva med knapp nöd lyckades ta sig i land och undkomma till fots.
Det är ju fascinerande eftersom Rimberts Ansgars krönika är ju den första texten egentligen om hur människor levde här och hur förhållandena var. Även om Rimbert naturligtvis har förvrängt texten, den ska passa vissa syften och så, så finns det ju ändå korn av verklighet i den här texten, och det är ju fascinerande att läsa.
Kenneth Svensson, Birkagrävningarna.
Vad man också funderar kring, det är ju så att säga, hur såg det sociala livet i stan ut? Vilka var det som levde här? Var det bara främmande orientaliska köpmän som gick omkring här? Eller, ja, vilka var det? Var det hantverkare? Ja, självklart, vi vet att det fanns hantverkare i stan här. Och vad levde de för liv? Var de, ja, vad gjorde de? Vem hade så att säga, satt dem att arbeta? Var de här frivilligt? Var de här som slavar? Var det någon storman som använde sig av de här hantverkarna för att höja sin egen sociala prestige genom att på så vis få tillgång till varor som han sen kunde byta, skänka bort och på så vis så att säga, höja sin egen sociala status. För det var ju det sättet som ekonomin fungerade på. Det var det som var det viktiga. Va? En varas värde låg så att säga i dess sociala värde. Och det är väl kanske det som ska säga, är grunden för Birkas uppkomst. Möjligheten att kontrollera utväxlingen av eftertraktade nyttoprodukter till exempel, eller just prestigevaror i form av spännen och andra saker. Eller alltså utländska då, produkter som har kommit in och som man kan kontrollera utbytet av.
Tjocka vackra pälsar från björn, räv och ekorre i de kalla skogarna var det som lockade främlingar hit från det tyska kejsarriket. Från vikingagodsen runt Mälaren kom stormän hit för att skaffa sig sånt i Birka som de inte hittade runt sin egen gård. Vackra smycken, som Kenneth Svensson nämnde, färgade glaspärlor och utsmyckade bronsföremål som tillverkades av hantverkarna här i Birka för fint folk att pryda sig med för att visa sin ställning. Men hur gick det till när den här stora handelsplatsen grundades egentligen? Det var tydligen ingen slump att Birka hamnade just här, Björn Ambrosiani.
Ja, den läggs på farleden från Östersjön in mot centrala Sveariket upp mot Uppsala. Du har två dragställen. Du har dragstället i Södertälje och vid Kalmarsand. Och där man drar båtarna över land. Men nu är det ju vattenvägarna som gäller. Birka anläggs då invid en, på en holme, på en ö invid en kungsgård, Alsö hovgården, som då uppenbarligen har varit i kungens hand redan vid den här tiden.
Vad är det de vill ha då när de grundar staden?
Ja, de vill ha en tullstation, kunna köpa upp saker, viktiga saker, kontakt med den internationella handeln på ett eller annat sätt. Och komma över vissa lyxvaror som kommer in där. Kunna sälja vissa saker ut. Skaffa sig pengar helt enkelt. Det är den ekonomiska funktionen i kungsgården.
Det här är den viktigaste handelsplatsen i norra delen av Östersjön. Den dit missionärerna kommer. Den som omtalas i krönikor och reseberättelser i Europa. Men som försvinner så plötsligt och gåtfullt. I en liten notis i en krönika från 1070-talet, alltså 200 år efter det att Rimbert skrev om Birka, så berättar Adam av Bremen om vad en annan kyrklig potentat fått veta när han var på besök i Mälaren.
Några av biskop Adalvards följeslagare har berättat för mig att när han första gången kom till Sigtuna begagnade han också tillfället att under resan göra ett besök i Birka, som nu är till den grad ödelagt att man knappast kan se några spår av samhället.
Vad är det som har hänt? Den stora handelsplatsen är som bortsopad på 1000-talet. Och istället får vi veta att de kyrkliga herrarna nu åker till en helt annan plats i Mälaren, bara ett par mil längre norrut, Sigtuna. Det här har förbryllat forskarna och ställt många stora frågor på sin spets, just om vad det är som sker när vikingatiden och forntiden tar slut och medeltiden och den kristna tiden börjar, någonstans kring och efter årtusen. Varför har Birka försvunnit samtidigt som Sigtuna uppstått? Birka-arkeologen Björn Ambrosiani har sin uppfattning.
Ja, för min del så är det en beror det på en kommunikationsteknisk omläggning. Större båtar kan inte komma in på dragställena i Södertälje och Kalmarsand. Och Birka ligger på den leden. Och därför måste man in genom Stockholm. Och då är man på väg mot centrala Uppland, så är Sigtuna rätt plats.
Det kanske inte är så dramatiskt som det verkar alltså, om man får tro Björn Ambrosiani. Man har helt enkelt bara flyttat staden därför att det verkade praktiskt att göra det. Men det tror inte Sten Tesch i Sigtuna är bakgrunden till att den ena metropolen försvinner när den andra uppstår.
Den gamla tanken om en direkt överflyttning, den tror jag inte på. Och den tanken, den är faktiskt så gammal som från 1600-talet, då Johan Hadorf, som var riksantikvarie, som lanserade den tanken. Han grävde faktiskt lite på Birka, men idag när vi då står med ett arkeologiskt material, då har vi helt andra möjligheter att diskutera den situationen och förhållanden mellan Birka och Sigtuna. Och det finns inget i det arkeologiska materialet i Sigtuna som tyder på denna direkta överflyttning, utan snarare motsatsen, att det här är ett brott av något slag.
Det som har varit den gängse bilden under flera hundra år då, att Sigtuna var Birkas lilla syster. Om det inte var så, vad var Sigtuna då?
Sigtuna är ju ett, anläggandet av staden Sigtuna är ju ett led i framväxten av ett svenskt rike. Och det här svenska riket vi pratar om, det är alltså frågan om en typ av rike som har med medeltiden att göra. En kristen stat helt enkelt. Och det här är någonting som händer då runt hela Östersjöområdet vid samma period.
Den kung som anlägger Sigtuna kan alltså haft helt andra och större ambitioner än vad som var vanligt under vikingatid. Han söker inte bara efter tillfälliga bundsförvanter utan har kommit för att ta kontroll över ett område som ska ingå i hans kungarike. Han har kommit söderifrån, från Götaland, och kan ha förstört Birka på ett eller annat sätt och anlagt Sigtuna just för att ta herraväldet i det rika Mälardalen. Den här kungen företräder en annan slags ordning än vikingatidens, tror Sten Tesch. För det fanns ju en slags kung i Birka också på sin tid. Men hans sätt att härska och fatta stora beslut har varit rätt annorlunda än det vi förknippar med kunglig maktutövning. Rimbert har berättat om hur det gick till när Birka-kungen skulle fatta beslut om någonting viktigt. Som till exempel om de kristna missionärerna skulle få predika där eller inte. Rimbert igen.
Kungen sammankallade sina hövdingar och började diskutera vår fader Ansgars uppdrag med dem. De beslöt då att genom lottkastning undersöka vad gudarna hade för inställning till detta. Sålunda gick de ut på fältet som de brukade och kastade lott. Lotten gav det utslaget att det var Guds vilja att den kristna religionen upprättades där. En av hövdingarna, som var vän till ärbiskopen, meddelade honom genast detta. När sedan dagen för tinget kom, vilket hölls i staden Birka, lät kungen enligt deras seden härold ropa ut inför folket vad Ansgars och hans följeslagares uppdrag gick ut på. När människorna hörde det började de högljutt uttrycka olika meningar. Till slut enade sig folkmassan och beslöt att det skulle få finnas präster hos dem, och att allt som hörde till de heliga sakramenten skulle få förekomma där, utan hinder.
Vad tror du är den stora skillnaden mellan kungen som han visar sig i Sigtuna jorden och sån som han framträder vid era grävningar i Birka?
Ja, egentligen ingenting annat än att han råkar ha en kungsgård inne i Sigtuna som så småningom har gått över i kyrkans hand.
Det är samma slags kungamakt.
Ja, det är det. Det här är inget primitivt samhälle. Några vildar som sitter ute i skogen. Det här är ett väl uppbyggt och väl arronderat system som fungerar.
Björn Ambrosiani tänker sig att Birka-kungen inte var så mycket annorlunda än den tidiga medeltidens kristna kungar. Han anser att Birka-kungen härskade över ett väldigt rike redan på vikingatiden. Ett svearike med en sveakung som samlade hövdingar från många landskap under sig. Men Sten Tesch ser ändå stora skillnader mellan kungamakterna.
Skillnaden är ju att när vi kommer ner i Birkatid så finns det många kungar. En kung på den tiden kanske inte behärskade mer än ett område motsvarande ett härad eller den storleksordningen, eller ett, möjligtvis ett landskap, och att det hela tiden är väldigt ska vi säga flyktigt. Fortfarande då i Sigtuna tid så finns det ju inte bara en kung, det finns ju sådana som kallar sig kungar eller ibland det motsvarar kanske jarl och Men det finns en kung som är så att säga konungars konung.
Och skillnaden mellan de båda kungamakterna märks framförallt i att den kristna kungen Sigtuna verkar vara grundad för helt andra ändamål. Här finns i den allra tidigaste staden mycket lite rester av varuutbyte, tullar och tillverkning, sånt som blomstrade i Birka, Stenters.
Vi ser inga spår av någon direkt handel, vi ser inga spår av något påtagligt hantverk i den äldsta tiden. Och det, då är den naturliga frågan, vad gjorde de? Bodde de bara? Varför var de här? Den förklaring som jag kan se till det hela är att det måste ha varit väldigt viktigt att vara här. Och varför har det viktigt? Det måste ju då bero på att det var kungens fäste detta. Inte fäste i den meningen att det var någon borg på något sätt, utan det här var en helt vanliga träbyggnader. Men det betydde någonting speciellt. Och den hypotes som vi arbetar efter, det är att Sigtuna är en maktpolitisk stödjepunkt för den här nya typen av kungamakt som då försöker bygga upp en stat på kristen grund.
Men det här att det man sysslat med i det äldsta Sigtuna skulle ha varit någonting helt annat än det man gjort i det äldsta Birka, det har Björn Ambrosiani svårt att tro på. Han tror att Sigtuna-arkeologerna helt enkelt har tolkat sina rester fel.
Jag måste säga som den skeptiker jag är att jag tror nog ändå att de undervärderar det de har vid den biten. Om man tittar på, vi vet från medeltiden att vi har en mycket stark handel mellan England och Östersjöområdet. Inte på något ställe i alla de stadsgrävningar som är gjorda runt Östersjön eller i England hittar du något som helst arkeologiskt spår av dessa handelsvaror. Därför att det vi ser är oorganiska materialerna, men vi ser inte allt det här som man verkligen handlar med. Spannmål, kött. Ja, det ser vi i form av benen, vax, trä, läder, etc. Det är borta. Det multnar bort.
Skulle det kunna vara så att handelsresterna multnat bort? Ja, nu finns det andra tecken som också pekar på att Sigtuna från början inte är någon handelsplats med båtar, bryggor och handelsbodar, enligt Stenters i Sigtuna.
Om man tittar på stadsplanen så är det Stora gatan som är intressant. Gårdarna vetter mot Stora gatan. De vänder ryggen åt vattnet. Vattnet verkar vara ointressant. Det finns inga brygger ner mot vatten. Inga gränder som leder ner till dessa brygger. Där då fartyg kunna lasta och lossa. Då. Man tänker sig att det varit en riktig handelshamn. Utan Stora gatan är intressant. Och det här måste ju betyda någonting. Vi hittar inte heller några fynd som tyder på handel eller något utvecklat hantverk. Utan det viktiga är att vara här. Att ha en del i staden. Och jag ser det här som ett sätt för kungamakten att använda tomten. Tomten blir en gåva som man då använder sig av för att knyta allianser med stormän i omlandet. Tomten blir en slags aktie i kungariket Sverige. De som tror på den här nya kungamakten, de har den här aktien som ett tecken på att de tror på kungamakten.
Ja, att ha en gård längs Stora gatan i Sigtuna skulle alltså ha varit liktydigt med att ingå i kretsen av trogna kring kungen. Så som det syns i stadens utformning, att den inte vänder sig ut mot de främlingar som kommer över vattnet, utan in mot sig själv, mot de människor som redan finns där. Men kanske finns det likheter ändå mellan Birka och Sigtuna. Först i sommar kommer Birka-arkeologerna att ha grävt sig ända ner i botten till stadens allra första historia. Och först om några år kommer de ha genomfört hela undersökningen och analysen. Så diskussionen om städerna och om kungarna och kulturerna som frambragt dem, den kommer säkert att fortsätta ett tag till innan den får något svar. Stora gatan här i Sigtuna. Det är väl bland det mest idylliska man kan tänka sig. Små låga trähus i rosa, gult och grönt med pyntade trädgårdar som vetter ner mot Sigtunafjärden. Man har svårt att tänka sig att den här platsen en gång för 1000 år sedan var en av de mäktigaste, kanske den mest betydelsefulla i det rike som höll på att bli Sverige. Ja, för några år sedan så skulle det byggas nytt här inne i Sigtuna. Och det betyder att arkeologerna fick tillfälle att ta upp ett par stora, rejält stora titthål i jorden ner mot stans äldsta förflutna. Och det har kommit att förändra mycket av vad man vet och trott sig veta om Sigtuna. Skärvor av ett kungarike heter Vetandets värld idag. För det är just vad som kommit upp vid de här arkeologiska utgrävningarna i Sigtuna. Fynd som berättar om den allra äldsta kungamakten som man annars vet så lite om. Jag heter Maja Hageman och här i änden på Stora gatan ligger Sigtuna museum, där vi nu ska gå in för att få höra mer om den här nya kunskapen. Och vi börjar med att kliva på hos arkeolog Björn Pettersson.
Här inne är det fullt med ritningar på ett helt bord. Minutiösa teckningar med nummer och varenda stenbumling utsatt på de här grävningstomterna ser ut som.
Ja, jag håller på och bearbetar ett fältmaterial för en stor grävning, kvarteret Trädgårdsmästaren. Och det har jag hållit på med ungefär 1,5 år nu. Och har fått fram många byggnader. Bland annat har vi sett 4 tomter i en tidig medeltida stad. Där man gör en liten vandring här i den här delen av staden, alltså som är de här 4 tomterna, så kan vi komma från gatan, som är en träbelagd gata, kallas Kavelbroar. Så går vi in på tomten. Och då är det ett litet bostadshus som ligger här, närmast gatan. Och här har man en liten eldstad mitt på golvet och en vävstol i hörnet.
Och väggar då bara?
Ja, det är flätat med ris och klinat med lera och gödsel. Sen finns det 3 hus till längre på tomten. Det är alltså 4 hus på rad. Då finns det ett, kan vara ett förrådshus. En liten fyrkantig byggnad. Och sen är det ett så kallat kokhus, som vi säger. Man har gjort gårdens hushållsbestyr här. Man har kokat och lagat mat. Och huset längst bak är ett långt hus på ungefär 10 meter. Här har man troligtvis haft det här som samlingslokal för gårdens befolkning. För här finns det inte lika mycket keramik. Men man har sett att man har eldat väldigt mycket runt den här mitthärden. Så det har blivit en stor hög mitt på golvet. Man har byggt på den. Och den här strukturen, den finns ungefär 100 år.
Ja, i det allra äldsta Sigtuna tycks det, som Björn Pettersson berättar, bara ha legat rader av bostadshus, förrådshus, kokhus och samlingshus. Inga påtagliga spår av handel eller hantverk i den äldsta staden. Och inga spår av att de som bott här försörjt sig på att sköta djur eller jordbruk. För det finns inga stall och lader på gårdarna. Bara hus för människor. Det här är en konstig plats. Sigtuna anläggs i ett ingenmansland mellan stora jordbrukscentra. På mark som ingen annan äger. Just på ett näs nedanför ett berg, så att platsen är liksom avskärmad in mot land. Någon gång på 970-talet röjs skogen av här och marken planas ut. Man sätter ut märken och börjar dra linjer i jorden. Först ett långt streck, 30 meter ovanför vattnet, just på den plats där Stora gatan i Sigtuna går än idag. Sen massor av långsmala tårtbitar, kant i kant på båda sidor om gatan. Och så lämnas plats för en stor tomt i mitten, Kungsgården. Ja, det blir ingen stad med gatukorsningar och kvarter och små torg. Men det här är 100 ägor, tätt på rad, längs en enda gata. Sten Tesch som är chef för Sigtuna museum och grävningsledare i Sigtuna kan berätta mer.
Här kan vi se att man har lagt ut i stort sett hela den medeltida staden i ett skede. Det verkar nästan som, ja, jag pratar om kungen här helt enkelt, stått här och sagt att här ska staden ligga, börja och mäta ut tomterna. De ska se ut på det viset och de ska vara så breda. De ska ligga med kortsidan mot en huvudgata. Och det här mönstret kommer då från, sannolikt från England. Hur man utformade stadsplanen. För jag menar, Sigtuna är ju den, så att säga, den första staden. Man har liksom inga referensramar.
Ja, kungen som Sten Tesch talar om, som på 970-talet låtit rita upp tomtmönstret. Han hette Erik Segerskäll. Och han kan mycket väl själv på ort och ställe i Dublin eller York ha sett just en sån här stad med en lång gata kantad av många smala tomter. För i de här städerna så fanns det många nordmän vid den här tiden. Om Erik Segerskäll själv vet man inte mycket. Det finns många teorier däremot. Sten Tesch hör till dem som tror att Erik Segerskäll egentligen hörde hemma längre söderut i Götaland. Att det var där kungen hade sina gods och sina trogna. Men att det var för att ta makten bland de småkungar och hövdingar i den rika Mälardalen, i Birka och gamla Uppsala, som han kom hit och lät anlägga sitt fäste på ett näs i ingenmansland just invid de stora sjövägarna. När han ritade upp staden var det inte för att skapa en marknad eller köpstad, utan en mötesplats. En stödjepunkt för hans trogna i regionen där de skulle kunna samlas. Så han styckade av och delade ut tomterna som om de vore aktier i ett bolag, som Sten Tesch säger. Och bolaget är då det blivande kungariket Sverige. Kungen gav till var och en som lovade honom trohet och som visade det, till exempel genom att ta avstånd från de gamla hedniska hövdingarnas sedvänjer, deras orakelsvar och teckentydningar och riter, och istället bekände sig till kungen och den kristna ordningen. Erik Segerskälls son, kung Olof Skötkonung, var den första svenska kung som lät döpa sig. Och han var också den första som gjorde mynt i Sverige. Små silverslantar med kungabild på ena sidan och ett kristet kors på den andra. Slantar som dykt upp här och där i landet vid arkeologiska utgrävningar i många hundra år. Och som länge varit föremål för debatt. Var gjordes de här egentligen?
Den första myntningen i Sverige, den sker ju i Sigtuna. Och vi har ju till och med påträffat kung Olof Eriksson Skötkonungs mynthus. Där då den här tillverkningen har skett.
Men varför tror du att Olof Skötkonung har satt igång att göra mynt?
Dels är det ju efter högt föredöme. Bara titta på mynten, så att säga. Det är ju inte Olofs bild som är på mynten, utan det är ju kungheten reds utav England.
Där kommer England igen, precis som vid stadsplanen.
Ja, det är ett sätt att uttrycka den här nya typen av kungamakt. Man försöker då efterlikna de stora gossarna längre söderut, där man då har kommit längre fram i framväxten av det medeltida riket.
Men vad tror du att kung Olof skulle använda mynten till då?
Ja, man tänker på mynt, så tänker man ju i den betydelse som mynt har idag. Nämligen att köpa någonting för. Jag tror inte att det har varit så, utan vad Olof ville göra, det var att han ville efterlikna då de kontinentala kungarna. Och det ser man ju direkt på mynten. För de är ju nämligen direkta imitationer utav kung Etered den andres mynt, alltså engelska mynt. De användes alltså inte för att gå ut på stora gatan och köpa någonting för.
Fast här finns det väl myntexperter som inte skulle hålla med dig, utan menar att det var faktiskt det Olof tyckte att man skulle använda hans mynt till, även om han inte riktigt lyckades.
Ja, det finns ju olika uppfattningar om den saken, det är helt klart då.
Strax in till kungsgårdstomten hittade arkeologerna i Sigtuna, alltså som Sten Tesch berättade, den plats som varit kungligt mynthus. Som de andra husen i stan var en liten stuga, knuttimrad med torvtak och stampat jordgolv. En eldstad i ena hörnet och en ässja, en öppen härd för smide i den andra. Ett vanligt bostadshus att döma av resterna, men också med spår av guldsmide. Och så just intill ässjan låg en mycket liten avklippt bit av ett Olofsmynt. Och så två små blybitar med myntavtryck i. Stycken där man provtryckt myntstamparna för att se om bilder och bokstäver blivit riktigt gjorda. Innan man började myntpräglingen och satt ihop två stampar med fram- och baksidesbild och la en liten silverbit emellan och så drämde till med full kraft för att få mönstret att tryckas in i silvret. Den här första myntningen började när Sigtuna funnits i 20 år. När grundaren Erik Segersäll lämnat över makten till sin son Olof Skötkonung i mitten på 990-talet. På mynten står ofta just Olof kung i Sigtuna eller Olof svearnas kung. Och så har de en liten profilbild på en figur med kraftig näsa och håret stående rakt upp som en buske från huvudet. De här tidiga Sigtuna-mynten är signerade av engelska myntmästare Godwin, Snelling och Loafman som är kända myntmästare från engelska städer. Fast här har de på baksidan låtit prägla in att de är myntmästare i Sigtuna. Och det är just i slutet av 900-talet som de här engelska myntexperterna gästat kung Olof för att lära ut sin konst. Och man kan tydligt se när engelsmännen har åkt hem. För kring år 1000 har Sigtunas egna finsmeder och hantverkare fått klara myntningen efter bästa förmåga. Och göra inskrifter med latinska bokstäver som de egentligen varken kan läsa eller skriva. Så bokstäverna i inskrifterna, de blir bara obegripliga krumelurer. För mynthantverket är svårt. Texten ska göras pytteliten och spegelvänd för att bli rätt på det lilla myntet. Och där gick de inte riktigt i land med. Överhuvudtaget var det väl inte så noga med de här mynten i Sverige. I alla fall inte lika noga som med den utvecklade myntningen i England eller i ett annat föregångsland som Bysans. De svenska myntens vikt och tjocklek varierar och inte så sällan är sidorna på Sigtuna mynten fel ihopsatta. Så att det plötsligt kan finnas två baksidor på ett mynt. Alltså två kors på båda sidor men ingen kung på någon av dem. Men myntpräglingen fyller tydligen sitt syfte ändå. För kung Olofs son, kung Anund Jakob, fortsätter sin fars verk. Åtminstone sporadiskt fram till 1030-talet då den här första svenska myntningen slutar. Och sen dröjer det en bit in på 1100-talet innan någon svensk kung igen försöker sig på att göra mynt. 100 000 mynt per år kan ha präglats här har myntexpertisen räknat ut. Genom att titta på hur många stampar som används och räkna på hur många mynt man teoretiskt skulle kunna få ut från varje stamp. Men i så fall skulle 2 miljoner mynt ha tillverkats här i Sigtuna bara under decennierna kring år 1000. Och det är en siffra som det finns många andra som vill sätta frågetecken efter. För frågan gäller ju också vad som var själva syftet med att göra mynten. Vad skulle kungen använda dem till och hur många behövde han egentligen? Kort sagt, var det låg slantarnas värde egentligen? Stentesch.
Silvervärdet har väl en viss, kan ju ha en viss betydelse, men det viktiga är kungens bild, även om det inte är hans egen, men det vet ju inte den som får myntet. Och korset på baksidan, det uttrycker någonting. Idag när vi översvämmas av bilder så kanske vi inte riktigt förstår det där, men bilden i sig har ju en inneboende kraft. Jag tror att mynten har varit ett led i det här maktpolitiska kontrollen. Att mynten användes som ett sätt att knyta allianser. Men de som följde kungen, de som trodde på den nya kungamakten, de fick de här mynten då. Inte som en ska säga, ekonomisk belöning utan mer som en ska vi säga, hedersbetygelse. att det skapades en viss speciell relation mellan givare och mottagare.
Små 25-öringsliknande silverbitar med kungens bild på ena sidan och korset på den andra. Om man skulle gissa var det går att hitta många Sigtuna mynt då? Om du nu skulle ge dig ut med spaden någonstans själv och verkligen försöka hitta fler än vad du har hittat här inne i stan. Var skulle du leta då?
Ja, det är ju viktigt som du säger att jag skulle inte göra det i Sigtuna. För där finns de ju inte. Utan ska den här hypotesen fungera så ska de ju ligga spridda ut i landet. Och det gör de ju också.
Som små löften i silver liksom. Mm.
Ja, för att bygga upp en stabil politisk makt på den här tiden behövdes gåvor. Mängder av gåvor till de trogna. Och mynten var ett sätt att belöna dem som följde kungen, som Sten Ters berättade. Silverslantar som kungens män sen kanske i sin tur kunde sprida vidare som gåvor bland sina trogna. Med kunglig hälsning och välsignelse. Precis som tomterna längs Stora gatan i Sigtuna användes av kungen för att vara givmild mot de sina. Men det räckte inte bara med att ha bundsförvanter runt om i sitt eget rike. Kungen behövde ju också ha trogna allierade i härskarhusen runt omkring. Och då skulle det helst knytas förbindelser med egna familjemedlemmar. Härskarna tog emot och lämnade bort sina söner och döttrar och ogifta systrar. Och framförallt gick banden vid den här tiden till folken tvärs över Östersjön.